Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det är del två nu,
är del två. Där är vi tillbaka med del två med Simon Ljungman som är så...
Oj.
Händer nu.
Okej, this just in. Ska vi se, jag läser innantill direkt här. Ja, vi har alltså fått reaktioner i redaktionen här.
Är det på fax eller
ja, nej? Ja, de är direkt in här. Jag läser samtidigt. Det är alltså... Ja, okej. Okay. Det är om blockflöjt-avsnittet. Okej. Okay. Vi har fått ganska mycket brev om just det. Det finns tydligen väldigt många som spelar blockflöjt och som är väldigt duktiga, och jag har blivit ombedd att nämna dem vid namn.
Gör det.
Det är alltså Maurice Steger, jätteduktig. Mikala Petri, också duktig. Christine West, jätteduktig. Lucy Horsch, Sara Jeffrey, också jätteduktig. Det har alltså fått många då som har berättat att det finns de som fortfarande spelar blockflöjt och är väldigt, väldigt duktiga på det. Så att, ni har helt rätt. Det är klart ni är. Det är en liten dementi här i podden då.
Riktigt bra. Vad viktigt det här var.
Tack så mycket för den infon. Det var väl egentligen det. Så att, vi kan väl fortsätta i avsnitt två och se vad som händer.
Vi får fråga Simon vad han tycker om blockflöjt egentligen.
Han kanske diggar det liksom, eller så diggar han det inte. Det är fint liksom. Det verkar som att folk är duktiga på det. Ja, men det här är Christine West till exempel. Och så har vi Lucy Horst, hon spelar också snabbt.
Är det inte världens sämsta instrument alltså?
Det är inte det. För tydligen kan man spela så här på det.
Fantastiskt. Det är jättevackert alltså.
Ja, så att...
Underbart.
Tack för infon.
All right, ja, men då kör vi igång.
Ja, åter till del två. Vi befinner oss mitt i livet, mitt i studion. Här kommer kaffemaskinen.
Dra på min apparat här nu då.
Hur kommer det låta?
Kör.
Mycket ljud.
Ja.
Undrar om det är en screen. Kan du höja lite?
Jag har så starka kompressorer på mickarna så det löser sig ändå, tror jag.
Nej, men jag funderade också på en annan sak just med dig, Simon. Jag är väldigt intresserad av produktioner, av jobbet runt omkring. Det har alltid intresserat mig nästan lika mycket som att spela. Vem har jobb i det och vem gör det och vart slutar det jobbet, vart börjar det jobbet? Jag är intresserad av att veta hur såg det vanligaste produktionsperioden ut på spåret?
Men från ax till limpa.
Jag tänker så här, för jag har tittat på Filip och Fredrik har ju ett frågesportsprogram som heter All mot alla. Nu kommer det kaffe i en kopp. Ja, men jag kan visst har du mjölk också?
Gott.
Ja, men
vi gjorde egentligen samma modell varje år. Vi sågs i början av september och började repa. Och så försökte vi liksom repa på alla de här 26 låtarna vi skulle göra. Och mest liksom bekanta oss med materialet. För att sen händer ju det att när det blir skarpt läge och man har en inspelningshelg och man ska banda, låt säga, 4 program med 8 huvudlåtar med unika arrangemang, då måste det liksom finnas lite så här inom en att, men de här låtarna går i original ungefär så här och våran version är tänkt att dra åt det här hållet. Och så kommer artisten dit, kanske rent av samma dag, och så har artisten sagt, men jag sjunger den gärna i C. Och så står du där, och så när vi börjar så låter det jättekonstigt, och då inser man att
som när jag spelar Mistluren.
artisten menar att hon eller han sjunger första starttonen i C.
Just det.
Men låten går i A-dur.
Yeah.
Det är så här klassiskt fenomen, så då får man rita om kartan väldigt fort. Mm. För man har kanske så här 45 minuter rep, sen är det 45 minuter bildrep. Och då, ja,
då får man inte låta.
Jo, man får låta, ja, men då kan man ju liksom inte hålla på och ändra i ackorden längre, utan då ska man ju vara framme vid något slags resultat.
Mm.
Så att det är en väldigt speciell process. Ja. Vi gjorde ju 10 år På spåret.
Mm. Wow, alltså.
Och
det blev mycket låtar.
Ja, det var 265 låtar med så att säga unika arr,
ja,
som det skulle gå att ställas frågor på så där. Så att varje höst levde jag mitt liv där, kan man säga.
Ja. Mm. Jag
reagerar faktiskt
så
på det liksom de sista 2 åren sedan jag har sett höstarna. Mm. Ah, man var bara inne i det där TV-huset bung. Det var mörkt när jag åkte dit och mörkt när jag kom hem.
Ah.
Så att så här, just det. Så här ser det ut så här års, oktober, november. Det är olika färger på träden. Och
människor är ute. Ja, det finns människor. Ja.
Wow.
Jag är så imponerad av de avsnitten som jag har sett med er och med dig från På spåret.
Mm.
Jag tycker det är så fint och också det är lite sådär att ibland kan det ju vara att man upptäcker någonting man tycker om i efterhand som en kontrast till det som var innan. Att säga, okej, jag tyckte det var bättre förr. Men jag minns att jag verkligen tänkte på det när ni var där, att det här är så jädra bra.
Mm.
Det är så jädra bra.
Det var roligt att höra.
Ja, men det är verkligen det. Och jag, så här, där kom liksom Mozarts Requiem in i en annan låt. Så här, mitt i, på ett fruktansvärt fint musikaliskt sätt.
Mm.
Som inte skriver på näsan och inte bara är, nu ska alla vara tysta och så lyssnar vi på fiol, utan det är så här, ja, det är i där.
Mm.
Jag är så imponerad av det jobbet, och jag på grund av att jag är intresserad av produktionen runt, så bara jag vill liksom veta så här om nej, det är klart liksom 6 månader innan versionen,
nej,
det är repat, det är bouncat, det är som små fin detaljer om.
Det är mycket eftersittningar, kan jag säga. Mycket kvarsittningar. Liksom att så här, bara, ja, men det här ska vi banda imorgon.
Mm.
Den är inte klar, vi måste.
Mm.
Det blir lite så också, väldigt kul att du tar upp det, för att vi nördade på ett sätt som man kanske inte, det ingick inte i vårt jobb att nörda så mycket.
Mm.
Vi skulle liksom vara ett husband, det är På spåret. Men har du väl börjat på en nivå som du trivs med och får samma jobb år efter år, då vill du ju ligga där uppe.
Nej,
det är inte så här för en själv, så här, ska vi dyka nu efter säsong 5? Liksom bara, ja, men nu spelar vi av de här låtarna. Liksom. Utan vi hittade någon slags role model för hur vi tyckte att det skulle vara. Mm. Och det var ofta att en huvudlåt och så en annan låt, och så liksom det som blev bäst var om den där andra låten kunde färga hela arrangemanget,
ja,
av den första.
Mm.
Och om ackorden kunde vara samma.
Ja, gärna.
Och melodin och,
eller om rytmen från Bolero av Ravel kan liksom gå in och göra en Radiohead-låt magisk. Ja. Liksom. Alltså, det var häftigast.
Var det värt det, tycker du ändå, liksom det extra nörderiet? Var det liksom...
Ja. Ibland när man var trött och man åkte hem sent så, där, så kunde man ju tänka så här, vem bryr sig?
Ja, men verkligen.
Ja. Men sen, det är ju ändå dokumenterat och ett program som ses av 2 miljoner. Och jag tycker det har varit värt det, absolut.
Ja.
Mm.
Ja, men det kanske då faller in på skalan.
Ja.
Var det kul? Var det liksom ekonomiskt, gav det mer jobb eller värt det i stunden? Och uppenbarligen så var det ju en enorm succé.
Mm.
Det känns ju som att ni hoppade av i toppen av det. Alltså det var som att det var där uppe.
Ja, men jag och Stefan Sporsén som var kapellmästare, jag vet att vi någon gång viskade till varandra i säsong 10 att bara, för då visste vi inte att det var sista säsongen. Då sa vi så här, det här är nog vår bästa säsong. Mm. Och det kändes himla gott att vi var överens om det.
Ja, fint.
Vi inte, så att på det sättet slutade vi med flaggan i topp.
Mm.
Ja, jag är så imponerad av det jobbet som lades ner där. Och
Det är massa andra saker som jag också hört av en annan kompis, Per Svenner, att det är ett band från Göteborg. Mm. Fantastiskt. Och att det också är, det är liksom band i fokus. Mm. Tillsammans med en artist. Vilket också är supercoolt. Att det inte är liksom osynliga. Det är inte någon liksom dimridå bakom artisten. Och så bara, vi vet inte, är det någon där? Eller det? Utan det är så här, där, jag känner igen Simon, liksom. Mm. Där står Björn och spelar. Mm. Och så här, jag kan inte alla andra. Men att det är människor som spelar instrument. Att det är så himla fint, tycker jag. Det vill jag...
Håller jag på att stöna här?
Det är mycket stönestånd. Ja, men
nu är jag så här, nu är det dags för nästa del.
Är det?
Ja.
Kul.
Jag tänkte så här, Simon. Mm. Vi har liksom en modell här att vi kör liksom en jingle. Jag tänkte vi tar de här längre sakerna först, sen tar vi superkorta grejer.
Yes.
Om det är okej. Okay. Det kommer komma en jingle och sen kommer det komma liksom en litet, jag ska inte säga en fråga, men det kan vara ett påstående eller någonting som du får bara liksom möta upp lite. Mm. Känns det okej?
Okay? Absolut. Ja, men, eller det säger jag ju nu.
Ja, det ser du nu. Får se vad du säger sen. Okej. Hellre dålig pitch än dålig timing.
Ja.
Tack.
Då var vi nästa. Ja, men varför det då, Simon?
Nej, men det har att göra med att jag tror att jag alltid har strävat efter det där med timing, även om pitchen är kanske det som gemene man hör.
Ja, just det.
Framförallt. Men pitchen är ju också det som gör en röst unik.
Mm.
Alltså du kan spela osvängigt och orytmiskt. Mm. Och ingen kommer så här att säga, hylla dig för det.
Mm.
Medan en pitch kan vara så här, just det, nu hör jag att det är den personen som sjunger. Mm. Alltså det är ett ID på den rösten.
Mm.
Tar du liksom och lägger in våra mest älskade sångare, sångerskor, och autotunar det, så skulle det sudda ut så många av våra älskade karaktärer.
Så är det ju.
Wow.
Jag måste ändå flika in där. Jag upplever ju att på spåret så används det lite grann på sång.
Ja.
Liksom. Och det har jag reagerat på. Och jag har undrat många gånger varför.
Paus. Vad är det vi refererar till?
Ja, förlåt. Vi pratar om pitchkorrigering. Ja, men jättebra, Kristoffer. Pitchkorrigering. I folkmun så kallas det ibland för att autotuna någonting. Ja, autotune är ju en
samlingsord.
Precis.
Som rollerblades.
Typ. Exakt, som rollerblades och inlines.
Ja,
autotune är ju ett, kommer från Antares, som är en viss typ av. Men det handlar om att man styr pitchen. Man kan alltså välja vart pitchen ska vara. Om det ska vara här eller här. I efterhand kan man väl säga då.
Ja, och det går också att göra i real time.
Ja,
och då blir det T-Pain-feelingen.
Ja,
eller funkar den referensen?
Do you believe in life after love med Cher?
Ja, exakt. Det är det.
Ganska,
ja. Det är liksom steglös.
Mm. Och där har man dratt det till 100% kan man väl säga.
Mm.
Och i 98% av allting du hör på radion så används det lite mer smakfullt kanske. Men som sagt, jag har noterat att det används en hel del kring rösterna. Hur tänkte man kring det? Jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att hur gick tankarna kring det?
Jag var inte med i själva det redigeringsarbetet. Men det handlar ju om mycket tyck och smak.
Ja.
Alltså vad man vill släppa igenom. Jag personligen hade nog gärna släppt igenom lite mer gentemot att man hör. Jag vet inte om...
Alltså, du vill ha mindre korrigering?
Ja, för att jag tycker att liksom, det är någonting som går förlorat när du som hemmatittare, oj, de har använt korrigering här.
Mm.
Då är det så här, vad beror det på? Alltså, din fråga är svaret.
Mm.
Ja, just det.
Det är så här, och jag kan många gånger känna att jag förstår varför man gjorde så, för där hann vi inte ända fram.
Mm.
Det kunde vara så där, vi har liksom gjort ett vokalarr.
Mm.
Och så sitter det inte riktigt
när
det väl är dags. Och ofta så har det ju varit så att man har fått prioritera att när sångaren eller sångerskan är nöjd med sin tagning.
Just det.
Då är det bara att svälja så här var inte min bästa tagning.
Nej. För vad har artisterna tyckt om det? Har de reagerat på det någon gång? I efterhand till exempel?
Nej, inte vad jag har hört.
Nej.
Och i vissa fall så är det ju också ett sätt för vissa av artisterna att inte tappa fullständigt ansiktet.
Mm. Mm.
För det kan vara att du har en dålig dag. Det kan vara att du har liksom det är tyvärr också ett klimat som gör att du är ovan nu för tiden att höra saker som inte ligger i pitch. Alltså det, vi liksom, våra tränade öron har vant oss vid att det låter på ett sätt på radion, och då vill du att det ska låta likadant på tv och så vidare.
Det jag reagerat på, tror jag, det är just att ni, när ni körde där, ni hade sån, ni var så att säga väldigt organiska.
Ja, det är liksom ett bra ord.
Och vad kan det vara? Nej, men det handlar väl om att i min värld att man, om man tänker att det är en metronom åt ena hållet, så är man inte fullt, jag menar att ni var ju supertajta, men ni var som en levande organism, rördes lite grann kanske ibland i tempon när ni hade intron eller outron, och även då i pitchen att ni, jag menar en saxofon, det är ett levande instrument, och det rördes lite grann uppåt och neråt, någon låg lite under och över, och det blev totalen en väldigt härlig grej av det. Och det för mig, tillsammans med att man korrigerar en röst ganska starkt, det är väl där som jag då, som är lite, som lyssnar med de öronen, tycker att det kanske blev lite för mycket.
Ja.
Liksom, förstår du vad jag menar?
Min syster Helena, hon gjorde mig observant på detta. För jag hade ju kvar mina minnesbilder hur det kändes i studion. Och de versioner, så att det var inte alltid som jag så här nagelfarade det som väl kom ut från tv-apparaterna.
Nej, precis.
Så att
det, var ni med också och mixade? Lite,
ja, vi var med och mixade. Jag i vissa säsonger och Stefan varje säsong. Och där tror jag också det är lite lurigt, för att sitter du i en bra studio och mixar musik så har du alla frekvenser.
Det blir naket.
Ja, och sen när du sitter hemma med våra platt-tv-skärmar eller gubevars folk som lyssnar genom sin mobil med högtalarfunktion, alltså då försvinner hela basregistret. Och då, vad blir kvar? Jo, mycket diskant. Och då hörs det jättetydliga korrigering i sångstämmorna till exempel. Så egentligen, man ska alltid mixa musik som om man lyssnar med riktigt dåliga högtalare.
Ja.
Parallellt åtminstone.
Vi har pratat om det. Jag har ett par varianter. De gula som jag har högtalare, det är en ny version av en gammal högtalare som kallas för Aura Tones, som de coola killarna på 80-talet hade som en liten referenshögtalare som ofta var i mono, alltså bara en, inget brett, utan bara en två kanaler ihoptryckta till en, för att se om, som Bruce Sweden hade sagt, att if the vibe is still there, om det är bra feeling i de små högtalarna, alltså aka en mobilhögtalare, om det fortfarande är feeling där, då kommer det vara feeling sen på biografen eller i de stora högtalarna. Men det är ju intressant hur få människor som lyssnar med subbas till exempel, eller ens har en, jag menar, det är ju det är därför mellanregistret, alltså det som är mitt emellan, är så intressant, för det har nästan alla högtalare.
Ja, men också att man ska tänka, jag tänker att det är en viktig komponent i det som ni gjorde där, är det visuella.
Ja.
Att du får, sitter du i en studio och inte, nu vet inte jag om det var med, att det fanns en monitor man fick se sånt, men att bara sitta och dissekera ljudet på det sättet, det blir så naket liksom. Att man inte, nu är kameran här borta och tittar och ögonen går till en cymbal, då tänker inte jag på att det är lite så här skevt i pitchen och där rättar det till. Det är inte viktigt för mig då.
Nej, det är sant. Det är bättre att smälla upp cymbalen i volym.
Ja, men faktiskt.
Det blir som en shred-video då.
Ja, men det är bara intressant. Jag har tänkt på det många gånger så här, att undra vad tankarna gick kring det. Just när det har varit sångare eller sångerskor som har haft en väldigt naturlig karismatisk röst, alltså som är lite off-pitch, alltså lite falsk i folkmun naturligt, och det är väl där som skillnaden har blivit så pass, eller som störst då, vad är tankarna riktigt?
Precis, och hur viktigt är det egentligen? Det är ju ett verktyg som allt annat, tänker jag, att du har en möjlighet att pitcha någonting, ändra någonting. Det används. Likaså verktyg i alla branscher används.
Men det är väl lite samma fenomen som att man i framtiden kommer lyssna tillbaka på den musik som skapades nu. Och kommer lyssna på, det där är ju det decenniets sätt att göra musik. Jag tänker på när datorerna slog igenom i slutet av 90-talet. Då alla trumpkomp från skivorna, det är ju ganska kackigt med dagens öron liksom. Men man tyckte det var så nytt och fräscht kunna jobba med loopar Och så bara, ja, fast här är den loopen och den används där och där och där. Det fanns kanske 10 loopar som alla rörde sig med.
Liksom. Och 0 velocity ändringar, utan allting bara 100 velocity. Starkt. Alltså velocity då, hur stor skillnad det är på svaga och starka ljud. Det fanns ingen skillnad på starka och svaga ljud i vissa trumkomp. Det var bara, alla ljud var lika mycket värda.
Som går i den fantastiska skalan 0 till 127.
Ja, det är fantastiskt.
Mm. Som jag tror beror på att om man pratar om en fysisk regel på ett mixerbord, så ligger det som unit, alltså nollan på ett mixerbord, skulle kunna, om man räknar uppåt, så skulle det kunna vara 27 enheter uppåt och sen 100 neråt. Yep. Den ligger liksom på typ, vad kan det vara, 80-75% eller någonting. Exakt. Jag tror att det beror på det. Ja. Men det är en konstig skala. Liksom.
Också midi-information, va? Går från 0, 0 till 27 i velocity. Ja, alla liksom midi-värden går att sätta i 0 till 27.
Men det är 127, va?
0 till 127.
Ja, precis. Säga, exakt.
Alltså, jag älskar det att nördiga... Nu förstår jag varför podden heter sådana här.
Och då har vi ändå inte pratat om general midi än.
Nej, vi har inte gått in på det.
Som också har 127 ljud.
Wow.
127 ljudet var applas.
Kan... Ja, flitigt använt.
Ja, faktiskt.
Men det kanske är som vilket alfabet som helst, att man liksom stirrar på början och slutet.
Exakt, jag tror att någon var sea breeze också.
Men det fanns ju... Och även, fanns det inte fotsteg, pistolskott, polisbil?
Ja, också de. Någon kvinna som skrek.
Underbart.
Vi ska ta det, men kanske inte just idag.
Men du tar en till, tänker
jag. Jag gör det, är det okej?
Okay? Ja. Jag tycker det är...
Simon Ljungman är aldrig nervös på scen.
Det är sant. Så länge vi är repeterade så har jag aldrig varit nervös.
Berätta mer!
Däremot, de där gångerna man kastas in i ett sammanhang och står framför en skara människor, då man känner så här borde jag förberett mig mer på. Mm. Då kan det fullständigt flippas och då blir man sämre än vad man egentligen är. Mm. Alltså då gäller det bara så här, andas in, kanske rent av börja om.
Ja.
Mm. Och bara gå ut, komma in igen, ta besiktning. Ja, men så där, bara skyll på något då. Ja, jag glömde mitt kapo där ute. Och så gå in och så en ny känsla in i bilden.
Ja, precis. För hur handskas du med det? Är det sådana saker du gör då? Eller hur, när det väl, om det väl kommer så att säga?
Men... Jag har fått ofta kommentaren att jag ser ut att trivas på scenen. Ja. Alltså att jag ser lugn ut. Liksom. Ja. Och det har nog också lite med att göra att jag njuter av att nu är det en tidpunkt mellan ett och framåt till en slutpunkt.
Ja.
Vi kan kalla den 127. och däremellan så är det så här vi ska göra. Det finns en plan. Sen kan det hända saker inom den. Men har man repat tillsammans och har en plan för de där stegen man ska ta, då är det så underbart tycker jag att befinna sig i det. Och det har också att göra med vår tid, alltså tidevarvet där man hela tiden blir avbruten av ett telefonsamtal, ett mejl, ett inpass från någonting. Men står du på scen så är det väldigt sällan någon bryter.
Nej.
Just det.
Du är liksom i... Vi kan kalla det för stormens öga. Det är helt lugnt där inne.
Mm. Simon, du har fått ett mejl!
Ja, men så. Om man befinner sig liksom i en kaosig period. Och så här, det har varit ibland de enda platserna jag tyckte riktigt mycket om. Att befinna sig i en föreställning, i ett gig.
Wow.
Det är en underbar plats att vara på.
Och så många människor som skulle lyssna på det och tänka, är du helt galen?
Ja, men lite så.
För att just rädslan av att stå på scen, stå framför folk, göra någonting framför fler än en person.
Har det alltid varit så, upplever du, för dig?
Ja, men jag är väl ett av de där barnen som sökte bekräftelse hos mina föräldrar genom att väcka dem på lördag morgon med strumpor på händerna, kalsonger på huvudet och en blockflöjt. Skapa rummet, skapa stämningen och vänta. Ja, och vänta in deras stora uppskattning.
Och vad händer då med nervositeten, menar du? Eller då?
Nej, men det där med att uppträda har aldrig varit något konstlat, utan det är snarare så här, det här är jag. Jag gillar att stå på scen.
Mm.
Och tack livet för att jag fick hålla på med det.
Wow. Mm. För det har vi pratat mycket om, det här med alltså nervositet. Jag tycker det är väldigt intressant ämne totalt. Men att jag upplever i alla fall att ju äldre jag blir, universiteten försvinner inte. Jag kan absolut vara nervös. Det har delvis med hur förberedd man är. Men också att jag anammar det. Jag nästan vill att den ska komma för att liksom köra igenom den nu för tiden. Att jag tycker det är okej, att det är en del av det nu för tiden. Att man, ja, man har helt enkelt verktyg bättre nu för tiden, mer då. Mm.
Ja, men där är skillnaden tycker jag på pirr. Och nervositet.
Ja, just det.
Ett pirr, alltså det är skitviktigt.
Ja, men innan Håkan kom den första där, innan ni skulle gå in.
Då var det väldigt pirrigt.
Ja, pirrigt.
Ja. Ja, men det kan vara lite sockerdricka i benen och det kan vara liksom så att man glömmer bort att man behöver äta tills någon säger till en och så.
Ja, men det var ändå på den positiva sidan av
Ja, för mig är nervositet lite negativt laddat på det sättet att det kan få dig att inte klara av att prestera.
Yep.
Just det.
Apropå sport så har jag ett bra exempel. Jag ska springa slutsträckan på niornas dag. Och jag står där och bredvid mig står i min parallellklass skolans snabbaste kille. Och jag tänker så här, jag har ju ingen chans mot Gustav. Liksom, han kutar ifrån mig lätt så här. Det är bara det att vårat lag leder inför sista sträckan.
Yeah.
Och deras lag kommer så där 40 meter efteråt. Och vi ska bara springa kanske 200 meter.
Ja, men.
Och jag borde ju fixa detta, va? Mm. Men nervositeten slår in och jag failar fullständigt. Gustav är liksom uppe parallellt med mig efter bara några sekunder.
Ja,
och det var en
typisk
sån situation. Hade jag bara tagit det lugnt och joggat i mål så hade jag fixat det. Men nervositeten slår undan benen på en och man bara vet att det här klarar jag inte.
Nej.
Wow. Det är så billigt också, det här slår undan benen på en. Det är toxic på många sätt tycker jag, nervositet. Till skillnad från pirr. För pirr upplever jag också som en helt annan kategori. Men att nervositet, jag kan verkligen förstå, jag har aldrig gjort det själv, men jag kan verkligen förstå att man tar betablockerare eller man gör någonting för att, om man ska gå på ett flygplan så bara, jag tar 3 shots och en öl. Och sen bara, jag sitter på E22. Mm. Att man behöver ta bort nervositeten på något sätt. Att det inte går att jag vet inte vad jag ska säga. Det går inte att forcera sig, upplever jag, ur nervositet. Det går inte att stånga ihjäl nervositet. Mm. Utan det handlar om att, som du säger, att starta om eller ta bort det på ett artificiellt sätt. Mm. Medans pirr, har vi pratat om i podden, det kan vara super. Jag känner pirr nästan varje gång jag ska spela, oavsett hur förberedd jag är.
Mm.
För att det finns alltid, och det kanske har med det som vi pratat om också då, om imposter syndrome. Som du säkert känner till, det här att, okej, är jag på riktigt? Kan jag göra det jag säger att jag utger mig för att kunna göra liksom? Och då kan den pirren slå mig så hårt när jag står på scen. Och med liksom åren så har jag mentalt tränat mig till att bara stänga av det. Inte stänga av, men kanske övervinna. Eller,
man hittar tekniker.
Ja,
det kan vara som att andas in.
Ja,
en sån enkel sak.
Det kan vara som att bara tänka på det.
Ja.
Nu är du pirrig. Där var det borta. Mm. Typ.
Och men pirrig, alltså så länge vi behåller pirret så är det också en säker plats att vara på det sättet att man går inte in på scen och tar sin publik för given. Mm. Alltså, och det tycker jag är en nyckel med artisteri, att så här, den dagen man tar sin publik på given, då just är det dags att fundera på, vill jag verkligen fortsätta hålla på med det här? Mm. För det har jag kunnat se hos andra, där det kanske det har gått bra under många år och sådär, och sen dalar det lite, och precis när det flackar så kan man bli lite sådär blasé.
Ja,
och liksom bara, ja, här är ni ikväll igen. Ni var bara 50 personer idag.
Just
istället
det.
För att de här 50 personerna har valt att gå hit.
Exakt.
De har betalat entré, de har fixat barnvakt, de har sett till att någon tar hand om hunden och så vidare.
Yes.
Alltså det, man måste hela tiden tänka på att varje individ har valt att vara där.
Yeah. Mm.
Och man själv är inte liksom högre än någon annan.
Nej.
Utan att
Nej.
Man går in och möter sin publik.
Mm. Oerhört intressant. Det är en sak som jag har fått med mig jättemycket från vår gemensamma tid i sångensemblen, Amanda.
Mm.
Den känslan av att man möter publiken Och det har färgat jättemycket av det jag gör nu. Men jag kan inte riktigt använda alla de sakerna som jag gör. När jag är basist till exempel, som jag kunde med Amanda. Men jag tycker det var en av de största sådana liksom, aha-upplevelser jag hade. Jag var ganska ung när jag började. Mm. Och fick liksom en chans att vara bland 30 lärare. Mm. På ett sätt, liksom, på en scen och... fantastisk skola på ett
verkligen
sätt. Tillsammans med dig, tillsammans med andra. Jag hade ju en talscen.
Ja, det var underbart.
Med dig, vilket jag inte fattade att jag ens tackade ja till idag.
För er som inte såg den talscenen, det var en föreställning som heter Tidvill. Och där regissör Niklas Ljusström regisserade in ett vanligt förekommande moment hos oss musiker, att någon är sen. Och det är ofta samma person och man har alltid sin ursäkt. Liksom.
Skräll vem som fick typecastet. Ja.
Nej, det hade kunnat vara tvärtom. Det hade kunnat vara jag som kom in med skägget i brevlådan och 1000 bortförklaringar. Men jag vet att den slutade med, efter allt som hade gått fel i din dag, du hittade ju alltid på nya grejer, det var väldigt roligt, så var det alltid slutpunchlinen och min cue till att börja låten, det var men nu är jag i alla fall här.
Ja, det var väldigt, väldigt roligt och väldigt kul att få chansen att göra det som kan ha varit 23 kanske. Nej, måste ha varit mer. 23, 24. Nej, men jag sprang runt på Folkteatern i kulisser, uppe i ljus och skrek verkligen. Skrek. Bara, men det var det här hände och jag tappade en sån och så hittade jag inte det. Förlåt, men jag är snacks där. Jag skrek och sprang runt och du satt liksom stilla där på scenen och bara väntade och spelade så här. Till slut så kom jag ut på scenen med Case och kopplade upp och var sur typ på dig. Sur bara på grejer. Ja, men jag är i alla fall här! Och du var superlugn varje gång. Bara, jag tänkte mig något sånt här.
Låt som Simon Ljungman nu.
Jag satt i stormens öga.
Exakt. Ja, men det intressanta är just med scen och nervositet på många sätt. Men för det är ju det är intressant också med tanke på att du aldrig spelar fel också när du spelar live.
Mm. Oj, det har hänt flera gånger. Men det är väl att man lär sig mörka.
Ja.
Att liksom så här...
Vad är mörka då?
Det finns ju de som gör väldigt stor sak av när de spelar fel.
Ja.
Och gör, alltså man har små tics för sig. Så att vi som publik bara, okej, där händer något. Mm. Istället för att bara så här, stone face, fortsätta.
Mm.
Eller det finns, man kan spela likadant fel i nästa vers.
Mm.
Så blir det plötsligt så här, det så rätt. Ska det vara. Så konstigt är det. Den bästa felspelningen jag har hört, det var Josef Kalledal mitt i ett bassolo. Och där är ju, alltså inom jazzen och bassolo, jag hör ju inte om det blir fel, så att säga. Men han...
Hur låter den kontra Isak?
snabbt solo, tänker jag, av Josef Kalledal.
Ja, fortsätt. Ja, men just att så här, efter 30 sekunder så bara skriker han rakt ut, bara, men, vad var det där?
Ja.
Liksom så här, flagga för att så här, det här hade jag inte tänkt mig. Kul, och då, men då är man ju inne i nästa, då blir det så här, då blir det något väldigt härligt av att okej, vi är här och nu, det här är en människa som spelar och den blottar sig helt.
Ja.
Det där,
och det tar man ytterligare ett steg där.
Ja. Så det finns ju olika grader.
Verkligen. Och också något avväpnande i att själv vara medveten om sådana saker, jag tycker det, alltså, det pågår i mitt huvud när jag spelar fel. Då pågår det där, bara skitsamma. Och det pågår det här hände precis nu och bara, det är ingen som kommer höra. Och också, du brukar spela rätt, det är som övervägande stor del av tiden, alltså, så alla de tankarna pågår i huvudet.
Just det, blir som
ett av mina favoritquote är, jag vet inte vem som sa det, är att jag spelade rätt en gång och inget hände.
Ja, den är bra.
Jag älskar det.
Ja, just det.
Och det läste jag i typ tidningen för så här, 15 år sedan. Jag lever jättemycket efter det.
Ja.
Jag spelade rätt en gång och inget hände.
Det är väldigt bra.
En annan basist sa, jag spelar aldrig fel. Och vad han menar är så här, nej.
Duktig basist.
Nej, men så här, det som är och blir är det som ska vara.
Det är rätt liksom.
Ja. det är också ett förlåtande sätt att se på det.
Verkligen.
Men det är fascinerande som du sa innan där med när någon gör en, så att säga, en stor grej av att spela fel. Som publik så är det ju först, det är ju först då man, så att säga, ser att det blir någonting fel. Mm. När någon gör något annat, om någon liksom någon grej säger något, eller alltså på det sättet att visa med hela kroppen. Det är ju som sagt först då man förstår det. Du kan ju vara hur övertygande som helst i konstiga skalor och det är helt snett tonalt, men så länge du inte visar det återigen, då är det ingen som fattar det heller, tror jag. Om man inte har skrivit det då, om någon annan spelar ens eget stycke kanske, men då är det den tolkningen som någon gör och hur kan det vara fel liksom?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
För kort passus där.
Kör.
Får jag bara fråga den här basisten som sa det. Håller du på att spela in en platta
med den basisten? Det var Sven Lindvall.
Ja, mycket, det var det.
Mycket bra. Ja, men vi har valt att fortsätta vårt samarbete. Han är med även på förra plattan.
Mm. Mm. Det är jätteroligt. Mm. Och den här nya plattan ska heta?
Men det är liksom den går under arbetsnamnet Duo. Första heter ju Solo. Mm. Så att, jag spelar in olika duetter med folk som jag har stött på längs vägen, också som en slags fortsättning på Simon med vänner, som var en konsertserie på Vara konserthus där jag var artist in residence, som är så tjusigt heter. Mm. Husartist brukar jag säga. Och där...
Husmus.
Ja, men precis. Där var jag husmus under några år. Hittade ost i olika hörn.
Kan du spela musik också?
Ja. Det råkar vara så. Ja.
Så att det är min... Det kanske blir Simon med vänner. Eller så heter den något helt annat utifrån vad tematiken på den är. Mm. Vi får se.
Den är in progress, så att säga.
Som så många saker just nu. Man så här, vad gör just nu den personen? Mm. Så här, alltså det är väldigt spännande att tänka på alla de här skivorna som en dag kommer komma ut.
Verkligen.
För många tajmar ju just nu. Man kan inte släppa en skiva om man inte kan turnera. Så då hålls den tillbaka olika sätt. Medan andra släpper musik för att det är musik.
Mm. Ja, exakt.
Och det tycker jag är... Och det, jag tycker också med märka en slags tid för reflektion. Mm. First Aid Kit släppte häromdagen en skiva som liksom baseras på en föreställning de gjorde på Dramaten för 3-4 år sedan. Mm. Med Leonard Cohen-material.
Mm. Mm.
Och det är ju fantastisk platta. Jag har lyssnat igenom den 2 gånger och bara, hatten av för det här. Mm. Hade inte pandemin varit just nu, nej, så hade de kanske bara resat vidare.
Ah, ja, okej. Okay. Den hade inte funnits plats.
Nej,
inte funnits plats
med. Jag får för mig det att många av oss liksom hinner så här, ta det andetaget och bara, vad var det som hände där egentligen?
Mm.
Det var ju något magiskt vi skapade på Dramaten de där dagarna.
Mm.
Det kanske vi kan... titta över.
Mm. Dags.
Ja.
Har vi nämnt First Aid Kit någon annan gång i podden?
Ja, men vi kan ha nämnt det i podden.
Ja, men det är ju min naiva värld. För ett fantastiskt bröllop för snart i september är det 5 år sedan som du var vad säger man, toastmaster, och gjorde fantastiskt. Alltså, Simon hade liksom en låt för varje talare.
Ja, men det,
alltså, det var så här.
Hade vi trott något annat?
Nej, i och för sig. Men
tack
då var
för att
just...
du påminner mig om det, för så kreativ känner man sig inte varje dag.
Så himla bra. Nej, men då var det ju det här, jag ska inte berätta långt, men jag kan göra kortet bara. Som att på själva vigseln där så var det ju två tjejer som sjöng på vigseln.
Mm.
Och jag tänker, vad kul liksom att ungdomarna är här, och Sebastian Ring då som gifte sig, han har har jobbat mycket med ungdomar. Vad kul att de får vara med.
De får chansen.
De får chansen. Det är kul, bra att synas och sådär, va? Vad roligt. Men kul, det låter väldigt bra. Liksom såhär, ja, men vad kul ändå att kidsen är här. Och såhär, och det känns som att de har kört förut på något sätt. Fast det är såhär,
samspelta,
såhär, liksom. Samspelta liksom. Såhär. Så åker vi hem därifrån och då säger då, om det var min fru, såhär, du vet vilka det var. Nej, ja, det var First Aid Kit då. Så det var skönt att få en objektiv vy av dem. Jag känner liksom inte igen dem.
Det är bra alltså.
Ja, men det är bra. Det är lite för bra för att det är det vanliga. Mm. Fast det är ändå så här, de håller en låg profil ändå så där. Men det var ju underbart. Ja, det är, så det har nämnts.
Väldigt.
Ska vi ta 10 snabba?
Ja.
Vill du ha en jingle på det?
Ja. Nu kommer 10 snabba frågor.
Ja.
Det här är första gången vi gör detta.
Nu ska ni få snabba svar också.
Det
är så lätt att liksom orera ut här.
Ja, och bara... du får brodera hur mycket du vill, men det är 10 snabba.
Mm. Den här blir det.
Drop D eller dadgad?
Drop D.
12 strängat eller 7 strängat?
12.
Capo eller barré?
Barré.
Slikt eller oslipat?
Oh, lite olika perioder av livet.
Tracks eller live?
Live.
Intimt eller arena?
Både och.
Vigselgig eller bröllopsgig?
Vigsel.
Kassett eller LP?
Jag måste bara passas där på, eller orera lite runt det där.
Ja.
När man spelar på en vigsel eller vid en begravning eller ett dop, så alla har ju tentaklerna ute.
Mm.
Och det gör ju att det är liksom större för mig att det blir mer pirr om jag spelar på vigseln än om jag spelar på festen efteråt.
Ja, ja.
Just
LP. Oh. Kassett eller LP. Boom, LP. Välstämd eller close enough for rock and roll?
Välstämd.
Alla i rummet inspelning eller en sak i taget inspelning?
Jag märker att jag hela tiden vill förklara mig, alltså välstämt för att man ska kunna twanga. Alltså är det liksom ostämt från början, då är det svårt
att hitta
liksom,
ja, noll.
Ja. Vad sa du det sista?
Det sista är alla i rummet inspelning eller en sak i taget inspelning?
Alla i rummet, alla gånger.
Det var de.
Wow.
Oh. Boom! Bra jobbat.
Nu kan vi andas lite grann här bara.
Men viktig info där liksom.
Men vad fick vi ut av det här, Kristoffer?
Ja,
många bra grejer.
Ja, men Simon tycker om Drop D med capo. Gärna 12 strängs.
Med capo? Nej, ingen.
Var det inte capo?
Barré.
Barré helst. Ja, just det. Och är du gärna intimt på vigseln med LP-skivor i bakgrunden. Och gärna stämt samtidigt allihopa.
Köper du LP? Wow. Köper du skivor?
Ja,
LP? Ja, du kör.
Det är min stora last i livet att jag handlar vinyl.
Det är så, ja.
Och då mest så här nattetid, om jag ligger sömnlös, så sitter jag alltså på en auktionssida som jag inte ska nämna här, för jag vill inte att någon annan ska hamna i.
Men jag tar mina skivor.
Ja, men jag har en limit där. Och ja. då passar vinyl bra.
Okay.
För att vinylen stiger sällan över 700 kronor. Och det är liksom andra saker på den där budsajten som har fått mig att så här, nej.
Det tickar
vad
på.
Var det som kom hem nu i brevlådan? Har jag ens köpt det här?
Just
det.
Ja, ja.
Och det är ett osunt beteende.
Vad kan det vara för typ av för plattor det vi snackar om?
Ja, men jag har gillat att köpa originalutgåvor av till exempel Beatles.
Ja.
Alltså Beatles har jag alltid följt.
Cool.
Liksom. Men vinylen har jag ju inte alla än.
Nej.
Originalpressarna. Mm. Liksom. Mm.
Men det måste ju vara jättedyrt.
Ja, men de hamnar ofta där vid 700-strecket. Om man har tur.
I euro?
Nej.
Men inte ens så?
Nej.
Oj.
Men då är det utgåva, hur många gjordes i original? Är det just det året då? Alltså,
nej, men det kan vara så här att alltså, när det gäller Beatles så finns det ju ganska stor första upplaga.
Ja, just det.
Så det är inga sådana rariteter på det sättet. Liksom. Det finns ju snäppet värre. Absolut.
Ja, just det.
Men det kan vara, för mig är det viktigaste att det, till exempel att det finns de här tillbehören som kanske kom med The White Album, att det var fyra fina porträtt på medlemmarna liksom, som man sen kan rama in om man vill. Och sådär.
Som låg inne i konvolutet?
Ja.
Ah, okay.
Jag har dratt det så långt så att jag själv byggde upp någon slags idé om att vårt hus, att alla rum skulle heta olika saker utifrån Beatles diskografi. och Yoko Ono och John Lennons sovrum där på övervåningen som är vårt gästrum till exempel.
Just det. Men, alla älskar det hemma.
Nej, sen bor vi i flera huset, men de kan flytta, det blir mer och mer musik. Och det har jag märkt att sen liksom köpte huset för 6 år sedan så numera står det en flygel i vardagsrummet som jag inte har budat in utan som jag har ärvt av en väldigt snäll dam här i stan. Mm. Och det där, alltså att ha en flygel hemma i det rum där man vistas mest, det gör liksom att många slår sig ner där.
Ja, det är klart.
Man vill, det är en inbjudande plats. Ja. Det är en helt annan sak med ett upright piano. Ja. Där sätter sig den som kan spela, upplever jag.
Ja, men det har jag med.
Medan så här, många kommer dit, sätter sig och så fäller de ner sustainpedalen och så spelar de.
Och de här svarta låter gött.
Ja, men så, det blir något härligt sätt att umgås på. Ja.
Vilken dröm att ha en flygel uppställd alltså. Mm. Wow.
Ja, det känns ju som att de som är hemma och hänger där, många av dem kan spela lite piano också.
Ja,
det är den känslan som jag får.
Det är faktiskt väldigt vanligt. Men de jag får mest kickar av, det är ju när barnen, alltså min sinne som är 6 år, när hon drömmer sig iväg där. Ja. Det är ju häftigt att lyssna på vad som kommer ut. Liksom. Ja. Det är väldigt frikopplat från... Apropå vad vi pratat om med teori och liksom ackord och sådär. Så det är ju improvisationer i dess rätta bemärkelse. Just upptäcka.
Ja. Oh. Så här låter den. Hur låter den här ihop? Mm. Nu vill jag gå dit. Ah.
Alltså jag, på tal om flygel. Jag fick ett gig förra veckan, vilket hände väldigt sällan nu för tiden. Men då var det ju då, jag spelar ibland på alltså speldags i Göteborg. Alltså spela för äldre boende. Gud, har jag gjort en hel del, precis på gröna listan tror jag det var jag hamnat på. Och det är någonting som jag har gjort de senaste åren, vilket är helt fantastiskt. Bland det bästa jag har gjort faktiskt, att åka ut på äldreboenden. Spela för människor som inte får så mycket besök. Och liksom. Alltså det är verkligen en sån där grej som jag bara, wow, vilken grej liksom. Mm. Och nu är det med corona så är det annorlunda, men nu har de styrt upp att vi kan komma till Stora Teatern. Så jag var där förra veckan och så hade de ställt upp då liksom en jättefin Yamaha-flygel mitt på scenen där och ett stort team, 5 personer som filmar liksom, så fick jag spela de låtarna där och alltså det var så gött med flygel bara. Mm. Och jag har glömt bort vad mycket det ger, alltså mycket man får tillbaka av en flygel. Mm. Jag är så van att spela på dåliga piano som man får liksom kränga och bända, det har blivit liksom mer min grej. Men man får så mycket tillbaka och man blir liksom knockad av den tryckvågen som man får nästan ibland. Och i sånt fint rum också. Det är fantastiskt, det är glädje. Och det är så, allting är så krispigt och liksom, man kan ta enkla ackord och de blir större än i andra sammanhang där på något sätt.
Det är
ett annat, verkligen ett annat instrument. Framförallt ner, eller så oktaverna längre ner, det blir sån tjock liksom, när man trycker ner, ner långt så får man tillbaka det i bröstet lite mer än på ett piano upplever jag.
Och så eller också så mycket också tonar lite, så här, öppnar du locket lite grann så får du ett helt annat, typ öppnar du helt bara... Ja, det var en av de roligaste grejerna jag tyckte när jag jobbade på operan. Att jag gick alla övningsrummen där längst upp på 6:an och testade alla flyglarna. Och ibland när vi var ner och repade i orkestersalen så här, kan jag stanna en stund efter det så här. Och då var deras sån super grand, liksom 10 meter, jag vet inte hur stor det är. Då var jag själv med den stämd i det rummet. Det var liksom, jag kan stanna 3 timmar. Ja. Bara sitta själv och spela
piano. Det är något annat. Sen blir det mycket också. Allting, man blir, det som man lyssnar på musik i brutal högtalare, alltså sån här Genelex som är större än ditt rum liksom, alltså, du hör ju allting också, det blir mer avslöjande liksom, kring allting, så det är väl också lite.
Jag hade hemma en kompis och hon spelade Bach, ni vet där voltemperierade klaver, bara stycken som jag sitter och så här försöker och liksom lära mig, det är någon slags livsprojekt. Så frågar jag så här, men hur brukar du spela det här stycket? Och så satt hon, förutom att det var ett bra mycket högre tempo än vad jag är uppe i, så var det också att det lät ganska svagt.
Okej.
Okay. Apropå så här, kraften i flygel och sådär, så finns de som kan spela svagt på en flygel. Och där kände jag att jag lärde mig någonting. Okej, det här instrumentet kan också låta svagt.
Ja,
bra. För det är inte det. Nej, men jag tror vi är många som blir frestade att liksom fälla upp locket, sitta mitt i stormen och spela liksom. Så bara, Ah, okej. Det finns en nyans här också. Ja.
Just det. Just
men är inte det i vanan då? Om du har suttit mycket med det, då vill du ha de olika temperaturerna.
Mm.
Och så här, jag upplever det nästan aldrig. Då vill jag sitta och spela... Då vill jag spela de grejerna.
Ja, men...
För att bara så här skölja sig
ja,
över.
Ja, precis.
Av det fysiska. Och man känner vibrationen i det när man spelar också. Ja, fruktansvärt coolt.
Mm.
Det är lite som upptäckten av musik. Alltså minimalism, det kommer man först till när man har brötat klart.
Ja, ja visst.
När man bara vill hitta in i så här, vad är det jag egentligen tycker om?
Ja, precis.
Och då börjar man leta där.
Mm.
Plattan solo.
Nej, den är inte minimalism. Där är alla så här, känslorna som man har liksom stängt undan ett tag. Så bara ut med det. Så att det ska bli spännande att se vad som kommer ut nu.
Av, ja, grymt.
Av en andra skiva.
Kul. Men du Simon, jag snackade med dig någon gång om det här med alltså, konsertminnen.
Mm.
Alltså något så här som du, vi har ju berättat massa knappa grejer om vad som har hänt i högt och lågt. Och så här. Vi har ju såklart en jingle för det, men har du någonting sånt som du skulle kunna tänka dig att berätta någonting om?
Alltså det är ju oändligt.
Ja.
Det är både gig man har spelat själv, ja, men också har varit på. Vi har båda berättat om så här barndomskonsertgrejer eller stora upplevelser. Börjar man bara säga, det här är helt sjukt.
Precis.
Så det kan både vara liksom den här gången då jag spelar för Leonard Cohen själv.
Aha, just eller, det.
Jag och Prince tog ut en låt ihop. Eller jag vet inte. Eller också...
Du lade upp ribban ganska högt.
Ja, men det är väl just någonting som har märkt ut sig.
Ja, eller första gången jag spelade lite nylon för min dotter och hon log. Eller jag vet inte. Ja, så det kan ju vara
precis.
Högt och lågt. Mm. Så att, vi har en jingel.
Ja, vet du, hur känner du?
Känns det?
Känner du att du
har... Andas in.
ska jag dra igång jingeln och se vad som händer?
Ja, gör det.
Ah, okay. Ja. Det vi kör. Där var den.
Wow.
Ribban högt.
Ja, men det här får mig liksom att hamna på Hultsfred 93.
Mm.
Och jag är där med min storebror och mina föräldrar skickade dit mig. Jag var inte mer än 13 år den sommaren.
Wow.
Men jag skulle liksom fylla funktionen att han som 16-åring skulle chilla lite mer. Om vi åkte dit tillsammans. Han kanske inte skulle dricka lika många öl.
Just det.
Så att, vi bodde i ett tält där. Och efter den trippen som det var att vara på Hultsfred så kom jag ju tillbaka till skolan liksom, 8:e klass med en helt annan klädstil. Och liksom, alltså, den hade sån otrolig impact. Och det är en av de sakerna som jag är liksom gladast för att mina föräldrar släppte iväg mig på. Mm. För det är så mycket som går tillbaka till det. Det här som du spelade som jingle nu, det är liksom kraften av rock'n'roll.
Mm.
Att få stå längst fram och uppleva den enorma känslan som det är. Och de starkaste konsertminnena är nog egentligen från konsert man varit på, precis som vi var inne på tidigare, när det inte blev som man förstår att så här, nu händer något helt annat. Och det är ju ofta yttre faktorer på något sätt som påverkar det där. Men som gör att folk hela tiden refererar till det. Och jag tänkte på, när du frågade mig häromdagen om det, så den som ligger färskast i minnet är en Håkan-konsert från rullande Oscar-turnén som var det sista vi gjorde. Är det 2017? Ga, det är alltså 4 år sedan vi stod på scen ihop. Men då är vi på Stockholms stadion och det är... Vi har spelat liksom en kväll och det har känts bra så där. Och så kommer den andra kvällen och där det är liksom, det är så mycket gråa moln på himlen. Ett åskväder är på väg. Och man bara känner så här, nu kan det verkligen göra skäl för namnet. Det kan bli Oscar ikväll liksom.
Wow.
Och det blev inte bara Oscar, det var ett piskande hällregn. Vi var tvungna att avbryta konserten mitt i.
Det var
och det liksom bidrog till scener som man sen har sett på bilder och i videos och sådär med liksom helt blöta artister längst ut på catwalken som liksom halkar runt. Och, alltså det är en fantastisk happening. Och Håkan vill, han vägrar att gå av. Fast en liksom teknikperson är inne och bara, typ, nu måste du gå av för det är fara för ditt liv. Du kan inte vara här ute med den här trådlösa tekniken.
Nej,
alltså, du är just en magnet för lyssnare. Så vår turnéledare står och kramar om Håkan bakifrån och lyfter upp honom i luften. Han vägrar gå av så han får bäras ut. Liksom. Det är så mycket, det sägs mycket om hans artisteri att så här, nej, jag tänker stå här tills alla har gått hem. Liksom. Jag ska vara sist kvar.
Just det.
Wow.
Och sen fick vi ju liksom, efter 45 minuter fick vi klartecken. Då hade det blåst över, så då gick vi in. Och då är det så här, vart börjar man?
Vart börjar man?
Ja, men exakt. Vart ska man? Ja, men då, vi bestämde oss för, vi börjar exakt istället, mitt i sticket på Shelley, där vi hade slutat. Och det blev väldigt roligt att det är bara,
mitt i sticket,
time cut. Så här. Ja, men vi går därifrån och ut och så in i nästa låt.
Shit,
och
så vad coolt.
Så det är ofta de där, för det är en konsert som många kommer fram till mig och vill prata om.
Ja.
Så här, det här måste vi få snacka om. Liksom. Den där åsknatten på...
För publiken var kvar.
Ja, visst.
De var stannade kvar.
Genomblöta.
Ja.
Några och de uppmanade att stanna? Typ, eller var
nej,
det som att
de
bara...
som ville gick väl hem, men det var väldigt få. Det var, jag tror man kände det där. Man vill vara kvar och se vad som händer.
Okay.
Det här är inte slut än. The Battle.
Exakt.
En annan gång som jag själv har varit med om, det var när vi spelade på platsen Ström i Lilla Edet. Och det också var regn.
Ja.
Och just strömmen går.
Ja, är det sant?
Ja, och den gick inte bara en gång, utan den gick liksom 7 gånger under vårt gig.
Oj.
Och den enda som då hördes var ju våran trummis.
Ja, det är
som spelade på ett akustiskt instrument liksom. Ja. Och han bestämde sig bara för att the show must go on. Så det var mellan att strömmen kom in, så var det var liksom trumsolo. Så Dr. Andersson, som mitt band hette, vi gjorde det. Väldigt många spelningar under gymnasietiden.
Mm.
Men det är nog den man minns allra bäst.
Ja.
Wow.
Den och när vi spelade på ett äldreboende.
Ja.
Och det var ju så här, jag har själv spelat på äldreboende visor liksom, många, många gånger. Men just det där när någonting är så felbokat. Vi var ett pop-punkband som liksom spelar. Och så ser man liksom att så här, det här serviceboendet, och de undrar liksom, vad är det som händer? Och det är lite starkt. Så det är en dam där som försöker ta sig ut och fly. Liksom. Det är bara det att hon fastnar med rullatorn på multikabeln. Multikabel, den sladden som går från mixerbordet fram till sig. Ja. Och just, det är också en sån här scen, man bara, det här, händer det här ens? Liksom? Ja.
Står där och trycker med den, ja jag kan se det.
Wow, vilken grej.
Men Dr. Andersson, bara så här, vänta nu, det var mycket i svängar i Musik Direkt där.
Ja.
Jag minns det, för att jag var med mycket några år efter och då pratades mycket om Dr. Andersson.
Ja, men vi var nog det där skeva som liksom avbröt en ganska lång slicktradition
av
duktiga musiker från framförallt Hvitfeldtska gymnasiet.
Ja, just det. Mm, ja. Mm, mm. Ja, men det, jag minns det. Vad roligt, vilken grej. Men ja, precis, lite äldreboende då på det där.
Ja.
Wow, vilken grej det är.
En gång av alla mina, jag tror jag har spelat på... Jag har kanske gjort 1000 äldreboendespelningar. Det var liksom mitt så kallade brödjobb, för att knyta an till det. Under åren efter musikhögskolan, eller i den paus som jag tog efter 2 år på musikskolan.
Mm.
Sabbatsår kallar man det, va?
Mm. Just det. Mm.
Då hade jag det som så här, jag behöver ha in pengar till hyran. Liksom. Ja. Och då började jag spela på äldreboenden. Men sen blev det där sabbatsåret väldigt långt. Jag skickade in den här blanketten år efter år och till slut förlorade jag platsen. Liksom.
Ja.
Men då, det var någonting som verkligen, precis som du säger, det var så rörande med att få sitta tillsammans med de här människorna i rummet och se att flera av dem som inte kunde liksom tala med började sjunga med i låtarna. Alltså minnena återkom, var på demensboenden där de liksom... De hade ingen aning var de bodde egentligen. Mm. Och de hade blivit ditkörda av sina anhöriga på dem. Så skulle de vara där liksom, på någon slags dagcentral.
Mm.
Och så bara, nej, jag kan inte säga var jag bor. Men kan hela texten på Rönnedal.
Ja, exakt.
Vi tar den en gång till.
Ja,
ja, absolut.
Ja. Och jag minns mycket de som sitter framåtlutat, alltså av fysiska anledningar. De är liksom så hoptryckta av kotkompression och vad det är. Och man ser mest, vet du, gässan på dem framifrån. Men så helt plötsligt ser man att munnen rör sig under och sjunger med.
Ja.
Jag har ju kört sådana låtar från 50-60-talet då, och det är ju så här, de kan dem allihopa. Mm. Och det bara fungerar. Vers 2, inga problem. Vers 3, inga problem liksom. Men de kan inte sitta upp tyvärr då, utan... Ja, det är sån mäktig känsla.
Mm. Otroligt.
Ja. Det liten är det som jag också gjort så här, musikteater för barn. Mm. Att det är ett stort ansvar att sitta där, att ta det på allvar, att liksom möta dem som du säger precis där och då. Vi tar den en gång till då. Mm. Du tyckte ju om det här.
Ja, exakt.
Varför inte göra det där goa en gång till?
Ja, ja, men det är ju närvaro. Fint.
Ja.
Verkligen.
Att kunna stanna upp i det jag har gjort.
Det är också sånt man minns. Mm. Jag minns en annan DJ-situation ute en kväll när vi dansade. Och DJ-en envisades med att spela Going Up the Country.
Mm-hmm.
Så här.
Vilken är det?
Going up the country. Och liksom bara... Och andra gången så tänkte man så här, shit, ja, glömde liksom att du precis har spelat den. Och sen så bara, tredje, fjärde. Och
sant?
Någonstans vid gång 5-6, det är ingen lång låt, den är 2:30 liksom. Så blir det ju bara roligt.
Då, just det.
Och bara så här, till slut viker sig alla av skratt och bara, nu händer det igen. Så här. Och det är ingen som, ja.
Wow.
Kanske inte var något planerat, kanske var ett hugskott, men det funkade.
Ja, just det.
För att det liksom tyder på en sån extrem närvaro hos den som utför det. Alltså här, en gång till.
Men repetition is the mother of all comedy, har jag hört någonstans.
Ja, just det.
Att
just
det är sådär, repetition är det är det som är liksom. Om man härleder det tillbaka till det.
Mm, just det.
Gud vad intressant. Alltså.
Men innan jag glömmer, det är Hultsfredag 93. Mm. Vilka band var det där då?
Alltså mitt favoritband efter det var ett svenskt band som heter Atomic Swing.
Ja, visst. Jag har skivan.
Ja.
Ja.
Men det var mycket bra svenskt. Popsicle, ett annat band.
Just det.
Var det? Nej.
Jajamän. Jag har den.
Yeah. Stone Me Into The Groove.
Jajamän.
Var det liksom den plattan?
Ja, det var den.
Men wow!
Ja, det var mäktigt. Sen var det ju stora internationella band där, som Primal Scream. Alltså det var, ja, man blev introducerad till musik.
Just det. Jag tänker även typ så här Rage Against the Machine och dem, var det gänget?
Ja, de var de jag började tänka på nu när du spelade ingen. De har jag också sett på Hultsfred, inte just det året.
Men de kanske var lite för tidigt för dem.
Ja, det var mer i 95 någonstans, då började de braka loss.
Men det var så här grunge-tid, typ Nirvana.
Absolut.
Måste kanske vara
där. Ja, det var ju Seattle-vågen där i början på 90-talet. Pearl Jam och Nirvana och Soundgarden.
Shit, vad coolt alltså.
Mm. Det är ju, Nirvana står ju högt av de banden tycker jag. Jag tycker det är... När man backar och lyssnar på det, det är obenhörligt. De skulle bara göra det här.
Ja. Det är coolt. Väldigt, alltså jag kan ju bara hits av Nirvana. Men det är, om man tittar i efterhand på vad Dave Grohl har gjort, så känns det som att det fanns mycket potential, talang,
ja, precis.
If you will, i den gruppen. Sådär, sådär, bra sammansättning av folk. Liksom.
En trio.
Ja, men exakt. Ja. Skriver låtar som man bara, okej, okay, det här är något helt annat.
Ja, det är cool. Dave Grohl tycker jag är en cool snubbe alltså. Det är häftigt. Ja. Han är cool tycker jag alltså. Liksom, det är bara framåt på något sätt.
Ja, men verkar också vara en dödsreko.
Mm. Ja, men verkar liksom...
Jag minns, det var 92 tror jag som Nevermind kom. Och då var jag hemma hos en polare i klassen som spelade den. Och det kändes som att han sprängde sina högtalare.
Ja, ja, ja.
Alltså, det finns en fantastisk bok som heter Populärmusik från Vittula.
Jajamän.
Där han beskriver just det där, vad som händer
just
när
det.
Man hör rock'n'roll för första gången. Och det, för mig var det ett sånt ögonblick där man bara, det tiltar hela ens värld. Ja, liksom. Ja. Mm. Och det var just introt på Smells Like Teen Spirit.
Oh, bara, shit.
Just
det här är så kraftfullt. Det är så...
Ja, ja. Bra kom.
Just det. Ja, det där var... Wow.
Shit. Jag minns ju jättetydligt på så här Black Album spelade vi jätte. Jag spelade trummor när de kom så där, så då jag liksom satt och lyssnade mycket på trummorna och försökte spela de här grejerna och det gick inte riktigt, men känslan var så här, jag måste återskapa den här. Jag vill känna den här känslan, och nu gjorde jag det själv. Alltså så här, minns när vi spelade låtar från Black Album, jag kommer inte ihåg någon låt, men och så fanns det så här glimtar. Typ två takter så lyckades jag sätta trumkompet.
Mm.
Det var som att jag spelade på Ullevi inför 70 000 pers. Mm. Det var jag bara, Jag var så hög de två takterna och sen bara följde ihop. Och så bara hitta tillbaka det här. Och så gick det och sen dog det igen. Liksom. Ja. Fruktansvärt cool känsla. Alltså. Wow.
Ja, mäktigt alltså. Mm. Ja, verkligen. Men du, Kristoffer.
Ja, men du, Isak.
Har du någonting mer på din alltså, agenda?
Agendan är ju, det är nästan gjort.
Ja, men det vi känner som att vi lär känna Simon och vi har lärt känna Simon mycket mer nu.
Ja.
Vi har lärt oss mycket.
Ja, men
känner jag att jag har fått lära känna er också idag. Det är liksom...
Vad bra.
Ja, men vi har ju känt varandra innan, men nu bottnar det ändå mer i liksom gemensamma referenser.
Ja, jag tror att sist jag såg dig spelande så var det på Operan. Du körde med någon kör, ni körde lite lalelåtar. Mm. Det kan vara 3-4 år sedan någonstans där också. Och ni körde, ja, det var lite lalelåtar. Du körde gitarr till den lilla kören, tror jag det var. Mm. Bara någonting jag tänkte på. Det var väldigt, väldigt vackert och det var en fin... det var nog i samband med det här stora segeltävlingen kanske. Kan det stämma?
Ja, det kan stämma.
Vad det nu heter.
Alltså Volvo Ocean Race.
Ja, som heter något annat nu. Mm. Men
match.
Men
bla bla.
Någonting.
Sport.
Sportreferenser, Kristoffer.
sport.
Ja, men det är kul och för att vi vet ju att du kör din grej nu med din vad ska man kalla det, det som ni gör på Operan just nu.
Ja, men det är en musikal.
Det är en musikal. Mm.
Och det för mig, jag gjorde praktik på Operan när jag gick på gymnasiet.
Ja. Mm.
Och visste inte vad det skulle innebära. Jag hade 2 veckor där.
Ja.
Kom rakt in i lejongapet av repetitionerna av Kristina från Duvmåla.
Ja, wow. Det var då.
Och liksom fick gå bredvid Anders Elias i 2 veckor.
Oh.
Björn och Benny var där. Mm. Och den här, hon som sjöng massa låtar, hette Helene. Mm. Nu vet man vem det är, men då visste man inte det.
Nej, det är klart.
Och då bestämde jag mig att så här, någon gång måste jag få vara här och göra en musikal. Och det är väldigt häftig energi. Alltså man har en sån bensin i blodet att bara någon gång.
Yep. Mm.
Ofta händer det då. Mm. Om man bara fortsätter tro på den där idén att så här, någon gång ska jag göra det. Mm. Och så plötsligt så stämmer det. Ah. Så gör man det.
Ah.
Det jobbigaste är väl just nu att man så här, jag har chansen att göra det. Gör jag det verkligen så fullt ut som jag alltid har drömt om? Mm. Den frågan ställer man sig mycket.
Verkligen.
Men som en god vän sa så här, det är bra. Krisen är bra. Den, du måste ha den i alla processer. Alla konstnärliga processer måste ha sin kris.
Ja, verkligen. Och det är minikriser hela tiden. Och genrepet ska gå skitdåligt för då går det jättebra på premiären.
Ja,
det är en massa sådana små... Ja. Som vidskepelse, tänker jag. Och, det är intressant att säga sådana här. Jag har också haft känslan så här, någon gång ska jag göra musikal. Jag tycker det verkar asgrymt, liksom. Mm. Och så blev det.
Mm.
Det var inte jag som såg till, utan det är ett plus den och Sliding Doors. Och så den kände den och så, du kanske ska göra det här. Ja, kanske ska göra det här. Och så blir det.
Mm.
Men så det är pågående musikalarbete, pågående vad heter det? Sophomore album heter det så. familjen tar tid, det jobbar vi med och sen så vet jag att du håller på med körar också.
Mm. Ja, hela mitt liv har varit på med kör.
Mm.
Så här, barn av Svenska körtrappan liksom. Just det. Med gosskör och ungdomskör och så var vi med tillsammans i Sångar samman de andra och sjungit i Göteborgs kammarkör.
Mm.
Gunnar Eriksson är en sån där mentor,
det.
Apropå det operfekta som blir perfekt. Mm. Och jag har hållit på så mycket med det parallellt med liksom gitarren, rockmusiken, att jag ibland önskar att det fanns 2 liv. Mm. Alltså för att det har tagit så mycket tid, båda de här 2 världarna, så att egentligen har jag inte hunnit med.
Mm.
Och det känner jag ibland. Att så här, det är bra just nu att jag har pausat körerna.
Mm.
De kommer jag vilja ta upp igen. Men det finns tid för det längre fram, tror jag.
Just det.
Jag ser framför mig att jag jobbar på någon folkhögskola och går i tofflor och, och sjunger kör med folk igen.
Fint alltså.
Det är någon slags lugn framtid som jag hoppas ska komma. Ja, det är klart. Apropå wow. sända ut saker. En gång så sände man ut, jag vill göra en musikal. Ja, en gång sände man ut, jag vill spela på en arena. Nu är det så här, gå i tofflor. Jobba på folkhögskola.
Det kommer hända.
Men du kommer ha två elever som kommer söka till den folkhögskolan.
Ja,
alltså.
Ja, det är vi två.
Att, ja, det är du och jag.
Sent i livet möts vi alla där.
Men jag har inte gått
korridor. Folkhögskola. Jag har inte heller gått.
Inte jag heller. Nej, men... Det är kanske det som
det är därför
vi vet inte vad vi snackar om.
Alla andra bara, gör inte.
Man träffar många som säger ja, det var mina bästa.
Ja, faktiskt.
Det är det enda jag har hört. Och det är därför jag är lite så här.
Ja, men jag har inte känt så.
Ja. Gjort det.
Ja. Man gjorde annat.
Man gjorde annat.
Det är ju så. Men vad underbart, wow, Simon Ljungman, att du var här. Vilken glädje. Vi är så tacksamma.
Ja, tack för att du delat med dig av det du har tänkt på till oss. Och vi är så glada att du varit här.
Tack ska ni ha för att jag fick frågan. Det var väldigt kul att få gästa er podd.
Glädje. Vill man säga någonting till podden,
ja,
då kan man mejla hit
och till
musiksnacket@iwm.se.
Ja.
Det kan vara synpunkter, det kan vara gästförslag, det kan vara åsikter, det kan vara vadå mer?
Ja, men det kan vara liksom tankar, det kan vara svar på tal, det kan vara kritik, konstruktiv,
ja,
helst.
Ja, just det. Hellre konstruktiv, negativ kritik är positiv, okonstruktiv. Ja, det har vi kommit till alltså. Vad bra.
Så att gör det, mejla till oss. Vi skulle jättegärna vilja höra vad ni har att säga. Om ni har någon fråga om en tidigare podcast eller en fråga som vi ska föra vidare till Simon eller förslag som du sa. Det skulle vara underbart. Annars säger vi tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha. Au!
Nävelur!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.